Okej. Vi kan ha en bön först innan vi börjar. Kära gode Gud, vi tackar dig för att vi får ännu en möjlighet att öppna ditt ord och lära oss hur vi ska dela med oss av ditt budskap till andra. Herre, du ser att det här ämnet är ett mycket viktigt ämne som väldigt många människor kämpar med. Och jag ber att du ska hjälpa oss idag att kunna få ett bra svar att ge till dem som undrar. Och ber om det här i Jesu namn. Amen. Den stora striden. Det pågår en kosmisk konflikt mellan Kristus och Satan, och jorden är dess arena. Det är syftet, eller det är det vi kommer att visa i det här studiet. Det här svarar på frågan också om varför det finns lidande i universum, eller varför finns det lidande på jorden. Och det har fokuset i det här studiet är att Gud är alltigenom god och bär inget ansvar för ondskans existens. Återigen, fokus här, den här meningen, har att göra med det personliga. Vad spelar det här, den här informationen för roll för mig? Hur påverkar det mitt vardagsliv? För att vi kan veta, okej, det finns en konflikt, men vad spelar det för roll? Men hur relaterar det här, det faktumet, till min relation med Gud? Och det visar på att Gud är alltigenom god. Vi kan lita på honom. Och han bär inget ansvar för ondskans existens. Så det säger någonting om Gud. Och i början när jag har studiet med personen som vi studerar med, så brukar jag ställa frågan om de någonsin har tänkt på den här frågan om varför det finns lidande. Eller om de har hört den frågan ställas. Jag säger det, Peter, har du någonsin hört eller har du någonsin tänkt på den här frågan om ifall det nu finns en god och allsmäktig Gud? Hur kommer det sig då att det finns så mycket lidande i världen? Att det finns så mycket ondska i världen? Har du funderat på det någon gång, Peter? Ja.
Vill du bara säga nej då? Jag bryr mig inte. Det angår mig inte. Det är för stora frågor för mig.
Ja, du kommer nog inte till det studiet med den personen i så fall. För att det här är då nummer 3. Eller åtminstone 2 i studiet. Och de flesta har funderat på det, eller de är i alla fall intresserade nog att lyssna. Och den här studiet är hur viktigt som helst, för det svarar på så otroligt många frågor om Guds karaktär, om varför tillåter han ondska, varför tillåter han tsunamin som hände, varför tillåter han jordbävningen i Haiti, hur kunde Gud tillåta att sådana här hemska saker händer? För även om de inte tror att Gud bär ansvar för det, så vet de ändå att Gud skulle kanske kunna ha gjort någonting för att förhindra det. Och vi ska titta på dessa frågor idag. Det är jättestora frågor, så vi behöver ett bibliskt svar. Och Bibeln har ett svar på den här frågan, på de här svåra frågorna. Men för att förstå svaret så måste vi först titta på hur originalplanen som Gud hade med världen var. Hur var det från början när Gud skapade världen? Och då går vi tillbaka till första Mosebok. Och läser kapitel 1. Och ni ser att jag har skrivit jättemånga verser där. Och ni kommer förstå varför. Det här är de texterna som handlar om när Gud skapade världen. Och ni ska få se dem. Den gemensamma nämnaren kommer ni nog snart upptäcka. Det står, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sade, var det ljus? Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Så Gud skapar världen och han skapar ljuset och han ser att det är gott. Och hoppar ner till vers 10. Så står det att Gud kallade det torra land och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Så när Gud skapar land, vad ser han att det var för något? Han ser att det var gott. Vers 12. Jorden frambringade grönska och fröbärande örter efter sina slag. Och träd efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. Så Gud skapade alla träden och han ser att det var gott också. Vers 18. Eller vers 17-18. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden. Där handlar om solen, månen och stjärnorna. Till att härska över dagen och natten. Och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var, vad då för något? Det var gott. Och vers 21 säger samma sak. Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet. Och som vattnet vimlar av. Alla efter deras slag. Likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Och sen i vers 25 står det samma sak. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag. Boskapsdjuren efter deras slag. Och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Vers 31 så avslutar han med att säga. Gud såg på allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så. Det var Gud som skapade världen. Och när han skapade världen så skapade han den gott. Den var god, den var god, den var god, den var god, den var god. Allting som Gud skapade var gott. Och när Gud såg på allting så sa han att det är mycket gott. Och vi kan ställa oss frågan. Om Gud säger att någonting är gott, kan vi då lita på att det är gott? Jag är inte så duktig på att rita, att måla. Om jag ritar en tavla så kanske Peter som är en jätteskicklig konstnär tittar på min fina tavla som jag tycker är god. Eller jag tycker den är vacker menar jag. Jag säger, ja titta den här är jättefin. Men Peter kanske tittar på den och tänker... Du behöver jobba lite grann, Jonathan, med det där. Och för Peter, i hans ögon, så är det inte så gott. Men här så säger Gud, som är fullkomlig, han säger att det är mycket gott. Då kan vi lita på att det var otroligt vackert. Det var en fullkomlig miljö, en fullkomlig skapelse med fullkomliga människor. Och som hade en relation med en fullkomlig Gud. Allting var perfekt. Det fanns inget lidande, ingen ondska, ingenting. Är det så här som världen ser ut idag? Nej. Så det är någonting som har hänt. Vad är det då som har hänt, ställer vi oss frågan. Om Gud skapade världen god, varför är den då ond idag? Och Jesus svarar på den frågan. Om vi går från första boken i Gamla testamentet till första boken i Nya testamentet så hittar vi svaret på den här frågan. Matteus kapitel 13. Har du den, Anton? Ja, just det. 24 till 30.
Han lät den här en annan liknelse. I himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och så drog gräs mitt bland betet och gick sedan sig där. När säden växte upp och gick i akt visade sig och tog gräset. Då gick tjänaren till sin herre och sa: Herre, var det inte god säd som du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Det är en fiende som har varit framme. Tjänaren frågade: Ska vi alltså gå och rensa bort ogräset? Nej, svarade jag. Då kan ni rycka upp betet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till den som ska skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop till knippen att eldas upp. Men betet ska ni samla i min lada.
Ja, och du kan läsa vers 37 och 39 också. Det är förklaringen på den här liknelsen.
Han svarade: Den som sår den goda säden är människosonen. Åken är världen, den goda säden är rikets barn, och gräset är det ondas barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut och skördefolket är änglarna.
Just det. Så här berättar Jesus en liknelse om ogräs och vete. Och vilket slags frön sådde såningsmannen här enligt liknelsen? Vad var det för en säd som han sådde? Mm-hmm. Han sådde ingen ond säd, eller hur? Han sådde god säd, precis som i första Mosebok där Gud skapar allting gott. Vem är såningsmannen förresten? Enligt liknelsen. Mm-hmm. Människosonen. Alltså Jesus. Så när Jesus sår säden så sådde han bara gott. Han sådde inget ont. Vem är det som bär ansvaret för ogräset enligt liknelsen? Det här är en så viktig poäng, så den får vi inte gå förbi allt för fort. Jesus blir frågad här sen: Varför finns det ogräs? Och då svarar Jesus med några ord. Han säger: En ovän har gjort det, eller det är en fiende som har varit framme. Jesus tar inte på sig ansvaret för ogräset. Det var inte han som skapade det. Det var inte han som sådde ut det. All olycka och lidande som vi ser i världen beror inte på människosonen. Vi kan inte anklaga Gud för det. Utan det var en fiende som hade varit framme. Detsamma gäller sjukdomarna. Om vi går två böcker åt höger, från Matteus 13 till Lukas 13. Oj, nu har jag visst missat en text. Okej, ni kan sätta den som en extra text här i Matteus 13, för den visar lite samma poäng. Lukas 13, 10-16. Peter, vill du läsa den?
En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han henne till sig och sa till henne: Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket: Sex dagar ska man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten. Då svarade Herren honom: Ni hycklare, löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den. Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, borde hon inte få bli löst från sin boja för sig bakom?
Jesus befriar alltså den här kvinnan på sabbaten som är helt okej. Och men lägg märke till vem Jesus ger ansvaret för att den här kvinnan har varit sjuk i 18 år. Mm-hmm. Exakt. Det var inte Jesus som har hållit henne bunden och nu blev hon upprättad, utan det är Satan. Det är han som bär ansvaret för sjukdomarna i världen. Det är han som bär ansvaret för cancer, för hjärnblödningar. Det är han som bär ansvaret för de här. Det är han som har hittat på dem. Det är inte Gud som har skapat dem. Så lidandet kommer ifrån den här figuren, Satan eller djävulen. Djävulen är grekiska och Satan är hebreiska. Det är samma ord egentligen, och det är fiende eller åklagare, anklagare. Så det kan vara bra att veta att ordet betyder åklagare eller anklagare, och det ena är hebreiska och det andra är grekiska. Varifrån har då den här figuren kommit? Vem är han? Och då går vi till Lukas kapitel 10. Och vers 18. Här är Jesus som talar. Och var har Satan befunnit sig en gång i tiden enligt den versen? Han har befunnit sig i himlen. Var är han nu? Vad slungades han ner? Jorden. Precis. Så en gång så var han i himlen. Och det kan vara förbryllande. Hur kan den här personen finnas i himlen? Men Bibeln undervisar om att han en gång har varit där. I Gamla testamentet får vi en mer detaljerad beskrivning om vad det var som hände egentligen i den här kosmiska konflikten. I Hesekiel kapitel 28. Jag sa i Gamla testamentet så får vi en mer detaljerad beskrivning av vad som hände när Satan kastades ut ur himlen. Hesekiel 28 och vers 11 till 15. Det står: Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, Herren. Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar, karneol, topas, kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Den där är bra att lära sig om hur man uttalar dem när man läser det. I alla fall, med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord beskyddande kerub och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Så, kungen i Tyros blir i det här kapitlet ett typexempel för den här Satan. Så när vi läser det här så lär vi oss mycket om Satan. För det första, var Satan en skapad varelse? Två gånger läser vi att han var en skapad varelse. I slutet av vers 13 och i början av vers 15. Han var skapad. I motsats till Jesus som inte var skapad, så var Lucifer skapad. Och vad var han för en varelse? Enligt vers 14. En kerub. Och vissa kanske inte vet vad en kerub är. Det är bara att berätta för dem. Det är en ängel. En av de mest högst uppsatta änglarna var Lucifer. Han var en smord beskyddande kerub. Alltså en som stod närmast Gud.
Alla änglar är alltså skapade.
Ja. Eller Jesus beskrivs ibland som en ängel. Och han är inte skapad. Men annars de andra varelserna, de andra änglarna är alltså skapade.
Gud skapar ju ingenting gott. Vi läste det i första Mose. Allt var gott som Gud skapade.
Ja, precis. Och det verkar som en motsägelse här. Och vi läste vad som hände. Skapade Gud honom fel? Skapade han den här ängeln med någon brist? Det är en intressant fråga. Varför säger du nej, Anton? Hur vet du det?
För att Gud gör inte det.
Ja.
Han hade ju fått en hög position. Det skulle han ju inte ha fått om han hade varit bristfällig. Han var ju en av de högsta änglarna.
Ja, vi kan gå tillbaka till texten faktiskt också för att hitta just det. Det här är en jätteviktig princip om när man ger ett bibelstudier. Att personen måste se det ifrån texten själv så att den förstår det. Det spelar ingen roll om du bara berättar för dem som en predikan och det bara glider förbi dem. Så bara, okej, de måste ta till sig det. De måste se, aha, det står verkligen i Bibeln. Så även om vi har läst det rakt upp och ner så ställ frågor till dem. Ställ ledande frågor till personen. Var Satan skapad till exempel? Så säger de, nej, jag vet inte. Ja, låt oss gå tillbaka och titta på texten. Och så säger du, läs vers 13 igen. Och så läser de den. Och ibland kanske de får läsa den flera gånger innan de förstår att jaha, ja, jo, men det står ju att han är skapad. Så det är det som är grejen med bibelstudier. Vi vill att de ska se att det kommer ifrån Bibeln. Inte att, alltså, syftet med att ge bibelstudier är inte att vi ska få dem att tro det som jag tror eller det som vår kyrka tror. Utan det är att se vad Bibeln faktiskt säger. Så i vers 12 så står det att Satan, eller den här ängeln då, var en mönsterbild av fullkomlighet. Full av visdom och fullkomlig skönhet. Så han var verkligen det perfektaste som finns. Och det står även i vers 15. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades. Till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Så Satan skapades. Eller den här ängeln skapades fullkomlig. Han skapades utan brist. Han var klädd i alla dessa underbara ädelstenar. Men det var någonting som hände. Och vad var det som hände? Hur, kan man fråga sig. Hur kunde en fullkomlig varelse i en fullkomlig omgivning falla i synd? Hur kunde orättfärdighet komma in i honom? Det är övergångsfrasen som jag ställer här. Och svaret hittar vi i Jesaja kapitel 14. Jesaja 14 och vers 12-14. Här så ser vi samma beskrivning som Jesus sa i Lukas 10 och 18. Hur har du inte fallit från himlen? Vi förstår att det här handlar om den här ängeln, den strålande stjärnan. Eller Lucifer, som han hette. Det är härifrån de får ordet Lucifer. Du gryningens son, hur har du inte blivit fälld till jorden? Du som slog ner folken till marken. Så hur gick det till? Hur kunde han göra det här? Och vi läser i vers 13. Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen ovanför Guds stjärnor. Ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Det började med själviskhet. Han började att upplyfta sig själv på andras bekostnad. Det här är roten till all synd. Det var där allting startade. Han sa det i sitt hjärta. Och man kan bara säga det rakt ut. Gud skapade alla sina varelser med en farlig men nödvändig förmåga att välja bort honom. Alltså en farlig men nödvändig förmåga att säga nej till honom. Med en fri vilja.
Men du säger nej till honom, du menar att han blev då han började avundas och ville ha större position än han hade då.
Ja. Ja, precis. Alltså, han gav inte Gud sin kärlek. Och han ville ha den äran som Gud fick. Han ville sätta sig upp över honom. Så Gud skapade alla med en fri vilja. Och varför tror ni han gjorde det?
Det är till kärlekens väsen. Han älskar utan frivilliga.
Mm-hmm.
Han vill inte ha robotter och automater.
Nej, precis, det var bra sagt. Han vill ha människor, varelser som kan älska honom. Och för att de ska kunna älska honom så måste det måste finnas en möjlighet att inte älska honom. Och Lucifer valde att missbruka den fria gåvan. Och att upphöja sig själv över Gud. Ja?
Hur får man fram Lucifer? Du sa ju.
Ja, där det står strålande stjärna eller morgonstjärna. Jag vet inte om det är en... I engelskan så står det där Lucifer. Men på svenskan så står det strålande stjärna. Jag tror att de översatte. Lucifer tror jag faktiskt kommer ifrån Vulgatan, eller den latinska versionen, som betyder ljusbärare, Lucifer.
Men vad är det hebreiska ordet?
Det är någonting annat. Det är inte Lucifer, men det är du får kolla upp det. Jag vet inte, jag har inte ordet i huvudet.
Okay, men det är typ översättarna som har bara översatt som Lucifer.
Ja. Ja, alltså de latinska översättarna översatte det som Lucifer. Och sen så blev det ett namn. Fast namnet har ju en betydelse. Och det här är betydelsen av namnet. Alltså strålande stjärna.
Ja, okej. Okay. Men en till fråga.
Ja.
Om de undrar, alltså om de säger, men hur vet du att det här talar om Satan?
Ja, jättebra. Det står att han föll från himlen. Och stjärnor. Om man tittar i Bibelns symboliska profetior så är stjärna en symbol för en ängel. I Uppenbarelseboken 1:20 till exempel. Men det här är faktiskt samma sak som i Hesekiel 28. I Hesekiel 28 så är kungen i Tyros det talas om. Och han är en typ utav Satan. Och samma sak ser vi här. I den här texten. Han ska stiga upp och stiga upp till himlen ovanför Guds stjärnor. Det handlar om ovanför änglarna. Vill han sätta sin tron. Ja. Så skulle jag vilja säga.
Alltså Satan slänger sig ut från himlen.
Jo.
Var det inte det du frågade? Hur vet vi att Lucifer var Satan?
Nej, han frågade
om ordet Lucifer, var det kom. Jo, men sen sa det, hur vet vi att det var Satan?
Att det här, ja just det, att det här handlar om Satan, den här versen. Ja, fast om det är Lucifer så är det ju, ja, han kastades från himlen. Det är sant. Okej. Okay. Så Gud bär inte något ansvar för Lucifers fall. Gud skapade en fullkomlig varelse. Lucifer. Han var perfekt, fullkomlig. Men han valde av eget val att bli Satan. Bli fienden, motståndaren. Så till den frågan som du ställde, Helena. Att skapade Gud djävulen? Nej, han skapade Lucifer. Men av vilket val så valde han att bli fienden eller djävulen. Så det handlar inte om någon sån här yin och yang. Att du har en god gud och en ond gud som kämpar mot varandra och balanserar upp varandra. Det har inget med det att göra. Det blev ett fel i universum när synden kom in. Och det är många som gillar att filosofera om det här. Men syndens uppkomst beskrivs i Andra Thessalonikerbrevet 2:7 som ett mysterium. Och vi kan inte helt greppa det. Det är som Jesus inkarnation. Det är egentligen bortom vår förståelse. Gud har inte uppenbarat det. Hur kunde Satan välja det? Det vet vi inte. Om det finns en förklaring på det så skulle det finnas en ursäkt för synden. Och det finns ingen ursäkt för synd. Så. Ja. Vi ska inte gräva allt för mycket i det. Men vi vet vad som hände. Så Gud skapade ett perfekt universum. Och Lucifer, som var en av hans änglar, upphöjde sig själv. Och började gå emot Gud. Och blev därför utkastad till jorden. Det är vad vi har sett. Och då kommer vi in på den andra delen. Den här första delen fram dit handlar om ondskans uppkomst. Och resten av kapitlet handlar om Satans attack eller strategi mot de kristna. För Satan har kastats till jorden och han är arg och han försöker att angripa de kristna. I andra Thessalonikerbrevet så läser vi om det här, om hans strategi. Vi kommer att titta på antikrist. För om Satan hade kommit fram till någon av er och sagt: hejsan, jag är Satan. Jag skulle vilja bedra dig. Jag skulle vilja göra ditt liv miserabelt. Bara du tillber mig. Skulle någon av er då tillbe honom? Förmodligen inte. Utan Satan förstår det här. Han kan inte bara lura de kristna till att tillbe honom. Men det här är egentligen vad Satan önskar mest av allt. Han vill ha vår tillbedjan. Han vill att vi ska tillbe honom. Ni vet, han ville upphöja sin tron över Guds tron. Han ville ha Guds tillbedjan. Och vi kommer att se det jättetydligt här.
Varför är det kristna? Att hans strategi mot de kristna?
Ja. Det behöver man inte säga. Det är egentligen hans strategi för allihopa. Ja, men de andra tillber ju inte honom. Eller tillber inte Gud. Alltså de följer samma attityd som han hade här i Jesaja, att de upphöjde sig själv, de står på hans sida i upproret mot Gud. Men vi kan titta på Satans strategi emot världen, vad han vill ha, för det han vill åt egentligen är tillbedjan, och det är det som vi ska visa här i andra Thessalonikerbrevet 2 vers 1-4, så står det så här: när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma. Och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Den här laglöshetens människa, det är antikrist. Och antikrist kommer att vara en av de agenterna som Satan använder främst i att försöka få människor att tillbe honom. För istället för att han kommer som Satan och säger tillbe mig, så hade de flesta inte tillbett honom. Men han sätter upp en frontfigur. Han sätter upp antikrist framför honom. Så att människor tillber antikrist och på så sätt får han tillbedjan. Ni läste att det stod att han förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Han utger sig för att vara Gud. Antikrist är inte någon våldsam motståndare som säger: ja, jag hatar Gud, nu ska vi döda honom. Det är inte vad antikrist gör. Antikrist låtsas vara Gud. Han utger sig för att vara god, för att vara kristen, för att vara sann. Och får på det sättet människors tillbedjan. Och vi ser det här supertydligt i Uppenbarelseboken 13. Och De som ni studerar med har förmodligen aldrig öppnat till Uppenbarelseboken 13 och hört någon säga något intelligent. Så det här är ganska fascinerande för de som först upptäcker det. De bara, anteist, Uppenbarelseboken. Ja.
Är det inte, om någon frågar, hur vet du att det är antikrist?
Ja, det är en bra fråga. Folkbibelns not så står det att det är antikrist. Man kan gå in på det och visa att det handlar om antikrist. För att ordet anti betyder istället för. Eller det kan betyda istället för. Och här sätter sig den här laglöshetens människa i Guds ställe. Antikristus. Alltså i hans ställe. Men ja, man kan jämföra det med Uppenbarelseboken eller första Johannesbrevet där det står om antikrist. Och man förstår att det är samma figur.
Jag tänkte också på om någon frågar hur vet vi att Satan använder sig av den här figuren för att få till
det? Ja, det är det vi ska titta på i Uppenbarelseboken 13. Så man kan säga det i början, men vi ska bevisa det nu ifrån Uppenbarelseboken 13. Uppenbarelseboken 13, vers 1-4. Förresten, här i Andra Thessalonikerbrevet så ser vi att det är samma språk som i Jesaja. Det är, jag ska upphöja mig över Gud. Och så. Men, Anton, vill du läsa 13, vers 1-4?
Jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och på sina horn 10 kronor och på sina huvuden heliska namn. Odjuret såg liknande en leopard och dess fötter var som björn, dess gap var som gapet på ett lejon. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. Ett av dess huvuden såg ut att han fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret förläkts. Medan jorden greps av bunden för odjuret och fällde det. Och han tillbad draken för att han hade gett odjuret makten. Och han tillbad odjuret och sa, vem är som odjuret? Vem kan strida mot det?
Amen, okej. Okay. Här ser vi alltså det här vilddjuret. Och vad jag säger till personen, låt oss inte fokusera på alla detaljer här. Vi kommer att komma tillbaka till de här och studera det mer i detalj en annan gång. Men om vi bara tittar på konceptet här. Vi har ett vilddjur, eller ett odjur. Och det här är antikrist. Ni kan bara säga det, de kommer tro på er. Men det finns bevis på det. Men där har vi antikrist. Och sen har vi en drake också. Och vem är draken? Enligt, om ni vill skriva upp Uppenbarelseboken 12 och 9 så står det vem draken är där. Och det är den gamla ormen som kallas djävul och Satan. Så Satan ger sin makt och sin tron till vilddjuret, till antikrist. Och i vers 4, eller i vers 3 så står det att hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa vem som vilddjuret. Så ser ni här, det här som jag försökte förklara, att Satan har ställt vilddjuret eller antikrist framför sig. Och han har tagit ett steg tillbaka. Så att människor tillber vilddjuret och på så vis så får han tillbedjan.
Det är ganska stort steg där från då att Satan kastar det på jorden till allt det här. Det är väldigt mycket fakta.
Ja. Ja. Det är uppbyggnad inför, alltså det är uppbyggnad inför den de framtida studierna. Vi kommer inte gå in mer i detalj på det här. Vi kommer inte liksom titta på mer om det här. Det enda poängen som vi drar ut härifrån är att Satan försöker att bedra människor genom att få tillbedjan. Han försöker lura till sig tillbedjan. Det är poängen. Så om någon frågar om andra detaljer så sa vi tar det en annan gång. Ja.
Finns det något annat ord som man kan använda istället för tillbedjan som kanske är lättare för folk att förstå?
Är det svårt? Är det ett svårt ord?
Ja, eller vad menas med det?
Alltså hyllning eller ära eller
lojalitet,
ja. Lydnad. Ja. Men vad vi ser är att striden i den sista tiden handlar om tillbedjan. Det är det som är poängen. Det handlar om tillbedjan. Och i Matteus kapitel 4 och vers 9. Så ser vi att det här är det som Satan egentligen önskar mest utav allt. Alltså ni ser, så folk tillber antikrist och på så sätt tillber de Satan. Och här är Matteus 4 och vers 9. Så ser vi i frestelserna som Satan ger Jesus. Att han avslöjar någonting om sin innersta längtan. Anton, vill du läsa den?
Och sa det. Allt detta ska jag ge dig om du faller och tillber mig.
Allt detta vill jag ge dig. Han visar alla världsrikena och han säger allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Satan skulle offra hela världens riken om han bara fick Jesus tillbedjan. Alltså han vill, det är det som driver honom. Han önskar att få tillbedjan. Det är det enda som han egentligen, eller det högsta som han bryr sig om. Han vill ha den tillbedjan som egentligen endast tillhör skaparen. Och Jesus säger ju då, gå bort ifrån mig Satan. Till det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Men striden handlar här. Striden mellan Kristus och Satan handlar om tillbedjan. Det är poängen. Och djävulen är aktiv i det här. Han kämpar hårt för att få tillbedjan. I 1 Petrus 5:8 läser vi några mycket allvarliga ord. Det står, var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Så här ser vi en bild på djävulen. Där han går omkring och han är aktiv. Han är mycket aktiv. Han ligger inte på latsidan. Han tar varje tillfälle han kan få. Han kämpar hårt för att kunna få människors tillbedjan. För att kunna få dem att vända sig bort ifrån Gud. Den här striden om tillbedjan började i himlen. Den har överförts ner till jorden. Och den pågår just nu. Och den pågår i hela världen. Vår värld har faktiskt blivit som en teater för universum. Vi kan titta på det i första Korinthierbrevet. Första Korinthierbrevet kapitel 4 vers 9. Bara en poäng här om Satan. Om det är något vi kan lära oss ifrån Satan så är det att vara aktiva och jobba hårt. Men mycket mer vet jag inte om vi borde lära oss ifrån honom. Men han är aktiv, han jobbar aktivt för det här. På ett sätt som inte vi förstår. I första Korinthierbrevet 4:9 så står det att, skriver Paulus, det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Så vad har vår planet blivit för universums änglar? Det har blivit ett skådespel. Jag tror i 2000, i din översättning så står det vi står på arenan.
Ja.
Så det är liksom, jorden är arenan som jag skriver här. Jorden är den här stridens arena. Det är här på jorden som konflikten existerar som värst. Du har den goda säden och den onda säden som existerar här. Och hela tiden så pågår den här kampen. Den pågår i änglarnas åsyn. Änglarna ser ner på allt som händer. De ser allting som äger rum i våra liv. De ser vilka val vi gör. Vem väljer vi att tjäna? Väljer vi att tjäna Jesus? Eller väljer vi att tjäna Satan? Den här konflikten är inte bara något som händer i världen. Det är någonting som händer i våra hem. Det är någonting som händer i vårt inre. Mellan öronen. Den här kampen pågår hela tiden. Det är på den här jorden som Gud har låtit både ogräset och vetet växa tillsammans. För att visa vad resultatet utav synden är.
Var läser du det?
Det stod det i den liknelsen som vi hade.
Men den här slutsatsen frågade.
Vadå?
Att han har låtit bägge sidor växa för att...
Ja, för att man ska se skillnaden. För han sa ju i liknelsen att om ni drar upp dem nu så kan ni dra upp de andra också. Ja. Så. Men det är den bilden som Bibeln ger av den här stora striden. Och varje dag så står vi inför ett val. I varje situation vi hamnar i så står vi inför ett val. Vem vill vi tjäna? Gud har gett oss den fria viljan, men det är upp till oss att använda den.
Borde det inte ingå i fokus också? Det är väl dit du landade?
Vilken då?
Att var och en satta varje dag ställning.
Det är sant. Det är sant. Det kan man lägga till.
Eller ja.
Mm. Alltså, ja. Det här är väl mer vad det säger om Gud som karaktär. Men det är sant. Det påverkar mig. Att varje dag så står jag inför ett val. Om vem jag vill tjäna.
Man är med i det stora
striden. Ja. Precis. När vi väljer att stå på Jesus sida. Så kommer att bli svårt. För att vi gick just med i en strid. Alltså vi är redan i en strid från början. Men om vi ställer oss på Guds sida så kommer det rytande lejonet att göra allt för att hindra oss. Och i Josua kapitel 24 och vers 15 så ger han oss en utmaning. Josua säger så här: men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Så i varje dag, i varje livssituation vi hamnar i, så behöver vi fatta det här beslutet. Vem sida vill jag stå på i den här striden? Så jag ställer den frågan. Det finns ingen Det finns ingen neutral mark. Utan vi måste göra ett aktivt val att ställa oss på Guds sida i den här striden. Och jag ställer frågan, är det din önskan om att stå på Guds sida i den här konflikten? Och sen så kan jag säga till dem att jag... Du får vara försiktig med hur du svarar på den frågan. För om du ställer dig på Guds sida så finns det en fiende som kommer att jobba mot oss och du kommer känna av det. Men Jesus är starkare och det kommer vi att se i nästa studie.
Jag tror att mina ganska sådana här medvetna högutbildade vänner skulle säga att det där är min universa konspirationsteori jag har någonsin hört.
Det är det. Eller ja, alltså vad menar du?
Jo, att det låter ju i våra ögon så vettigt, men just det här att det finns en underseende.